Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hej och välkommen till Vänta på katastrofen. Rullar du, Patrik?
Nej, det gör jag inte.
Helvete, rullar
ja.
Då?
Ja, vad bra att du sa det, Kalle. Det här kunde gått illa alltså.
Jag heter Kalle Zackari Wahlström och med mig har jag Patrik Sellman. Hej Patrik.
Hej Kalle.
Hur fan är det i Värmland?
Det är jättebra. Är det? Det är fint. Nu har vi ju fått snö igen då.
Okej.
Mm.
Ja, för vi fick massa snö och sen så regnade det hela dagen igår och nu är det bara is.
Ja.
Hemskt
ja. Ja, alltså jag pratade med min hustru just om det där faktiskt. För åren går ganska fort. Ja. Och vi har ju, bor ju på ett berg och det är inte många ytor på våran knappa 6000 kvadratmeters tomt som är plan, om vi säger så.
Just
det. Det är verkligen inte det, va? Och nu har man ju sett de senaste vintrarna här att men det kommer ju, vi har ju oftast en del snö. Mm. Men det töar bort ibland och så fylls det på igen, va, så att det blir ju is och det kan ju alltså vara 5 centimeter is, va. Där vi går framförallt till växthus där vi har fåglar och sånt på vintrarna och hönshus och gåshus och fårhus och sånt där, va.
Ja.
Och just när det lutar och så är det här omväxlande när det är blött och fryser på och så kommer det pudersnö på. Och ja, min hustru, hon fyller ju 62 nu, hon är vältränad och så vidare, va? Men några år till och så där. Alltså du vet, är det något man har sett så är det ju det där med brutna lårbenshalsar. Alltså.
Just det.
Alltså det är ju ett för och ett efter ofta för människor, för det tar så... Det knäcker folk helt enkelt.
Ja.
Och man har inte tid heller. Om man ska bo så här för att man vill hålla på, va? Då har man inte tid med sånt där. Så det där är någonting som vi får fundera på.
Mm.
Det kanske man får köpa en sån där, vad heter det, sandspridare och börja köra med det. Som det är nu då så har vi ju tagit salt helt enkelt då.
Ja.
Men det går inte att hålla på.
Vi har en del salt.
Ja. Ja, precis. Men det fina saltet använder vi inte till det.
Nej, men
alltså ja, det håller ju inte. Man kan ju inte, ja, men man måste förnya det så fort, va. Saltet, det går åt hur mycket salt som helst.
Mm.
Jag tänker att grus ändå smälter fram och ligger kvar och, ja, du vet.
Ja, att det känns som att salt också kan vara då, om man liksom saltar jättemycket, att det är dåligt för jorden.
Ja, det får man ju inte salta där. Alltså det blir ju typ på vägar och gångar i så fall, va.
Ja, men vattnet tar väl med sig?
Ja, att det rinner iväg, ja. Och det, ja, precis. Och det och ju småskrafter och sånt också. Man sprider år för år, va.
Ja.
Absolut.
Bra mot sniglar?
Ja, det kan jag tänka mig att det är uttorkande. Men jag har ju inga bekymmer med sniglar, ja.
Ja, just det. Du är en sån du. Är beredskapen god annars?
Ja, det får jag nog säga.
Har du någon omvärldsanalys du vill dela?
Alltså,
det var bankkrasch i
fredags. Ja, jag sitter och tänker på hur jag ska... Ja, men alltså, så här är det ju. Vi får ju nya lyssnare i och för sig, va? Så man kan ju dra en harang någon gång då och då. Men det är ju så här att det eskalerar ju saker och ting hela tiden. Vi har ju pratat om det här med ekonomin och det är ju en sak som ligger... över allting och vi har det framför oss att det här ska krascha. Alltså man har hållit på och Jag brukar säga så här att nu, och nu kraschade, säger folk. Nej, det började krascha 2008. Mm. Och sen har man en trasa till ballong som man har stått och pumpat i och blåst i så den ska hålla sig i luften.
Mm.
Och den har haft motvind och blått ut långt till havs nu. Och nu lyckas de inte hålla den flygande längre, utan nu kommer den att krascha, va?
Ja, kanske.
Nej, det är... Ja, precis. Nej, kraschen, hur lång tid tar den? Tar det... Förra gången så var det väl året efter som vi började... Fick problemen här, va, till exempel.
Mm.
Så att det är ju ingen krasch. Nej, jag vet inte. Det kan ju bli det också. Men... ja. Och framförallt det här att... som jag ser det då, så hur det har gått till. Så är det ju så här att... de rikaste rika har kunnat ta tillgång till i princip gratis pengar hur mycket de vill, va, med de här låga räntorna. Det är ju, jag tror, ja, men det är ju det, och de får ju pengar också, va. Det är ju inte som vanligt folk som på nåder ska gå och förnedra sig och få lite lån, va. Det är ju, ja, men jag tror till och med periodvis att de nästan inte har fått betalt för att ta pengar, va. Vilket gör att de har kunnat köpa upp tillgångar.
Otrolig affärsidé, måste jag säga.
Ja, men visst är det det.
Alltså,
men
att sen, ta betalt för att ta emot pengar.
Ja, men visst, vet du. Och ja, sen pumpar man ut detta även på folks hem och bostäder. Så att de köper samma hus dyrare och dyrare av varandra för nytryckta pengar, va?
Mm.
Vilket gör att de aldrig kan betala tillbaka. Så egentligen är det banken som äger allas hem idag.
Mm.
Backar du bara en eller två, ja, två generationer, så... ägde man sina hus själv, va?
Mm.
Ja, och nu kommer räntorna att stiga. Och jag blir inte förvånad om det blir tvåsiffriga räntesatser igen, va? Jag tillhör ju dem som förra gången när det var nationellt här i Sverige band när det kom ner till 9,75. För då visste jag att jag skulle klara mig, va?
Mm.
Då band jag på 5 år, och det var väl en av mina dumma beslut då, sett i backspegeln. Men å andra sidan så visste man ju inte det, va.
Nej.
Utan det var så på marginalen. Pratade med en mäklare här som är några år äldre än mig. Han band till 14,75. Men jag tror att det var på uppvägen, för han hade inte, kunde inte ta mer räntehöjning.
Alltså han var tvungen att binda, helt enkelt.
Ja, och det är ju så folk som sitter på rörligt nu, de, alltså vi har ju regler i Sverige där folk, jag vill nog använda ordet pressas till att ha rörligt. För det är just det, folk rör ju på sig, arbeten, byten och så vidare, va? De måste flytta. Mm. Och hela det här skuld på bostadspyramidspelet. Det bygger ju framförallt, om man tittar i storstäderna, också på en bostadskarriär som bygger på att man inte ska ha ett hem, utan man ska flytta.
Mm.
Man ska ha någonstans och ha tak över huvudet och förvara sina saker till nästa gång man flyttar.
Ja, som en liten pengamaskin har man ju.
Ja, alltså det är ju det folk har, folk tror ju det, men det kommer, ja visst, det är ju någon som vinner. Svarte, alltså i pyramidspel så finns det ju några vinnare, så är det ju, va. Men det finns ju väldigt mycket.
Men jag antar inte liksom... Du eller jag, eller den som lyssnar.
Ja, men du, för dig har det väl gått. Du är väl verkligen en sån där som har haft tur i det här spelet egentligen.
Ja, ja, men ja, jo, det kan man väl säga.
Ja, precis. Men nu ska vi se vad jag skulle säga, någonting annat där om... nej, nu tappar jag den tråden där då. Ja, men det är, men, jo, men det är så här. Vi kommer ju alltså då att få höga räntor. I värsta fall kommer ju folk då att få hyra sina hus och ha kvar skulderna, va? Och skuldsanering, och barna växa upp på minimiinkomster då, va? Så ja, vi får se hur det utvecklar sig. I världshistorien så har det ju varit så här att trycker man pengar och skapar den traditionella inflationen då, som är ökad penningmängd, så kraschar det ju förr eller senare, va. Så är det ju. Och nu har vi gjort det sedan 70-talet då. Och sen har en massa annan problematik globalt också. Så att den här gången så blir det ingen nationell krasch som stålbadet i början på 90-talet i Sverige då. Utan nu blir det ju en global krasch i och med den globala ekonomin då. och då finns det ingen draghjälp utifrån heller. Så det ser dystert ut när det gäller ekonomin då.
Kul.
Och sen det är bra att du lättar upp stämningen, Kalle. Men sen är det ju det här också med kriget här, hur det utvecklar sig. Alltså det är vete tusan. Det är så mycket information åt alla håll och kanter där. Så vi kan väl säga så här, det är ju en himla tur att det har varit en mild vinter i alla fall i på kontinenten där nere.
Mm.
Men det är... alltså jag behöver inte tänka många sekunder på hur det är i detta nu på vissa ställen där nere. Alltså det är ju... att det pågår, det är så overkligt alltså.
Alltså i kriget menar du?
Nej, men jag tänkte hur det är för vissa människor där nere nu.
Alltså i Ukraina?
Ja, visst. Precis, både civila och militära. Jag som gammal militär har ju tänkt en del på dem som är i skyttegravar och sånt där, va.
Åh, för fan.
Det dör ju ett antal, skadas väldigt många som får kulor i sina kroppar och kryper omkring där och är beskjutna och håller på, va. Hela tiden.
Åh, för fan.
Ja, verkligen.
Blä för krig. Det är också svårt där tycker jag med ekonomin. För det, liksom, man märker ju av att det är sämre tid. Folk har dåligt med pengar och så här. Allt är så jävla dyrt. Och då, det känns som att just det här med beredskap kanske är någonting som man prioriterar bort då.
Ja, nu har vi ju hållit på i 2 år och sagt det att det kommer att bli dyrare. Och det här med att ha lager hemma är förmodligen en av de bättre investeringarna man kan göra.
Mm.
Och nu fick man ju rätt den här gången, kan man väl säga.
Ja.
Så är det ju. Och jag kan väl säga så här då att det ser väldigt troligt ut att även om det är mycket dyrare nu så är det en väldigt bra investering att köpa på sig mat som håller. Därför den kommer att vara ännu dyrare framöver, va?
Mm.
Så det är fortfarande... en god affär att investera i sånt som man ändå behöver längre fram.
Ja, och sen är det väl ofta att man kan hitta bra deal som man köper lite större mängder.
Ja.
Och att det, därför, att det kan vara bra, liksom ett sätt att hantera sämre tider kan vara att lära sig att ta hand om mat.
Mm.
Alltså se till att man har en stor frys där man kan köpa en halv ko åt gången istället för att gå och köpa entrecote varje fredag.
Mm.
Eller skaffa en jordkällare eller sådär.
Ja, och lära sig förvara mat, tillaga råvaror också. Alltså köpa torkade kikärtor, lära sig att blötlägga och göra olika rätter på kikärtor eller vad det nu kan vara för någonting. Baka bröd. Alltså jag pratar med en i affär. Jag är ju inte så, det låter som man är en sån där som klurar, men jag är ju inte en sån som kollar priser så jättemycket.
Nej.
Däremot så är jag ju sån, så jag kan ju en hel del om bäst före datum och matsållbarhet och så vidare. Så jag, visst, jag köper ju när det sitter 50% lappar på mycket mat, så är det, va, för att den ska kastas och så får affären någonting för det då. Sånt som jag egentligen kanske inte skulle köpt annars då.
Du kan som inte låta bli?
Nej, men alltså kan jag få fina köttbitar, alltså ost. Hattar du det? Du har liksom en 6 månaders skäddar som ligger där. Och så bredvid så ligger en svindyr 18 månaders skäddar. Och så får du köpa den där 6 månaders för halva priset, för den håller på att få utgångsdatum. Ja, men så är det ju, va. Så kan man lite om det där. Ägg är ju en annan sån sak som verkligen har lång hållbarhet, va. Mycket sånt. Ja, men i alla fall, jag skulle ordna fika på ett ställe, var ansvarig för det. Och jag gick till affären. Jag köper ju, jag bakar ju bröd om jag ska äta bröd, och nu ligger jag lite lågt, men det har jag ju berättat, va.
Mm.
Och en vanlig så här sötlimper och skit, alltså.
Mm.
Ja, men alltså som man knappt tycker är gott, va.
Jo, det är gott.
Inte jämfört med annat, är det inte det. Men 40-50 kronor alltså.
Ja.
Sist jag tittade vad ett bröd kostade så var det väl 23 och 24 och 29 och sånt där va?
Ja.
Ja.
Ja, jag tror att jag minns att små paket cigaretter kostar 17 kronor.
Ja.
Ja. Ja, men man blir ju knäckt av det där.
Då pratade jag med, jag sa liksom nästan spontant ut där då. Då var det en av de som jobbar i affären som jag känner. Hon sa så här, du, vi höjde priset på cornflakes med 10 kronor. Ett paket. Oj. Nu på en gång. Så, och det här är ju så där att det, man pratar ju om prismekanismer, utbud och efterfrågan och sånt. Och om det är hög efterfrågan på någonting, då stiger ju priserna va?
Mm.
Jag är lite kort på såna här Celox-förband, gasbinder. Vet vad det är för någonting?
Ja.
Det är ju ett gasbinder, det är ju någonting som man kan ha i traumaväskor och första hjälpenväskor och sånt där. Och ja, du vet, när det blir på armar och ben skador.
Mm.
Benbrott, alltså det skadar så att det blöder väldigt mycket så du måste stoppa blödningen annars är personen död efter ett par minuter va?
Mm.
Då har du ju tourniquet, åtsnörande förband.
Ja.
Men om du får i ljumskar eller i bål och så vidare, ja men då kan du inte använda dem va?
Ja, det är tufft att snöra av hela bålen.
Ja, det är ju det.
Ja.
Utan då stoppar man såren istället, alltså proppar de fulla med gasbinder och sånt. Och då finns det gasbinder som innehåller ämnen som gör att det koagulerar.
Just det.
Ja.
Det finns... De är jävligt dyra ju.
Ja, alltså de har varit dyra. Men då, det bygger ju på då att du trycker in dem här i såret. Efter att han pular ner dem bitvis, bitvis, bitvis ner i såren. Och trycker så mycket du vill. Och sen kan du fylla på med mer. Och då kanske du kan använda vanliga gasbinder och trycka ner. Mm. Som man kanske har många fler av. Och sen när du har fyllt såret så trycker du på det. För då pressar du ju på det här och det trycker. Och då stoppas blodflödet lite grann och koaguleringsmedlet får chans att verka. 3 minuter tror jag regeln är där. Ja. Det där har ju varit dyrt. De har kostat 450 kronor stycken gasbinda va?
Ja. Ja.
Med det här ämnet. Nu tittar jag, nu ligger de på 1000 spänn.
Oj!
Det går ju inte att köpa längre.
Herregud. Ja, men man skulle vara glad om man verkligen behövde det. Skulle man lätt betala 1000 spänn för att stoppa en blödning.
Ja, men precis. Men då kanske det är nästan i alla fall duger med vanliga gasbinder. Det
beror på i och för sig vem som blöder. Om det är någon man gillar.
Ja, så finns det ju. Men, nej, men det är det där. Vem vill man vara? Man hjälper folk. Man hjälper andra människor.
Det är klart.
Så är det. Men du, där är det ju så här att vad beror detta på? Är det någon som vill köpa sådana där Celox runt om i världen för tillfället, tror du?
Det kan ju vara så att de behövs i Ukraina.
Ja, och i alla andra försvarsmakter som ökar produktionen, bygger ut fabriker och allting nu va?
Mm.
Så köper de ju det här i stora mängder förmodligen till varenda soldat ska ju ha det här på sig förutom tourniquet förmodar jag. Så där är det ju efterfrågan då som pressar upp priserna va?
Ja.
Men sen när det gäller övriga produkter så är det ju så här att i botten ligger det ju helt enkelt brister istället som pressar upp. Så det hjälper ju liksom inte mycket, jag menar mat och energi och sånt, det behöver ju folk ha va?
Mm.
Det är ju helt basalt. Så där ligger ju efterfrågan kvar, men den kanske förskjuts då va, till ICA Basic och Blåvitt istället på Konsum.
Mm.
För fina filéer och så vidare va. Men där är det ju så att alltså utbudet minskar istället. Som gör att priserna pressas upp på grund av att folk, bönder, odlar mindre och sånt där va. Jag har 2 rapporter från 2 bönder jag känner. Den ena sår så snålt han kan. För det lönar sig inte. Han är på marginalen. Mm. Konstgödseln och sånt har blivit för dyrt. Så han får ju ändra produktionsinriktning i så fall. Men det tror jag inte de är beredda att göra som det ser ut nu. Men alltså, de kan inte odla normalt därför att kostnaderna blir större än inkomsterna.
Men då, ja, då verkar det dumt att fortsätta.
Ja, och då är det ju så att du har ändå det här med EU-bidrag och sånt där då som är beviljade och sånt, va. Ja. Så då sår de och odlar där. Men de tröskar och skördar inte, utan de gör det till gröngödsling istället. Vilket har en positiv inverkan på jorden då när det är konstgödseljordbruk, att de odlar organiskt material som de bearbetar ner i marken då istället, va.
Just det.
Men så gör de nu då. Så odlar de lite grann till sina stabila kunder och sånt där då. En annan som sitter på väldigt fina jordar, ja, bland landets finaste jordar, där blir det solceller istället.
Det här låter ju spontant inte riktigt hållbart i längden.
Nej, det är ju inte det. För det är ju lite kusligt just med matproduktion. Just det här att bristen kommer liksom ett år efter.
Mm.
Alltså, du vet, prismekanismen då. Nu har vi, och ingen odlar för att priserna är för låga och kostnaderna för höga. Men om ett år, då kommer vi inte ha någonting och då blir priserna jättehöga, men det finns ingenting liksom.
Nej.
Ja, det är välkommen till världen.
Men har du räknat något på det där med fåglarna nu? För att ägg har blivit dyrare i affären, tror jag.
Mm, och smör.
Men är det även spannmål har blivit dyrare, så liksom, tjänar man mer på att ha höns nu eller mindre på att ha höns nu?
Alltså, det där är ju en fråga. Man måste ju inte köpa det dyraste pelletsfodret heller, utan man kan ju försöka få tag i bra direkt ifrån bönder och så, som vi har pratat om så mycket, det här med att köpa spannmål. Och beroende på var man bor, det kan ju finnas foderärter, fodermajs, massa olika fodermedel då, och så gör du egna blandningar till hönsen då.
Just det.
Eller så, som jag försöker att vi ska lära oss att försöka odla en hel del, vi som har lite mer mark i alla fall, va? Alltså solrosor, foderbeter. Ja, kan odla majs till och med lite grann då, men det blir ju inga jätteskördar på trädgårdsnivå, va? Men foderbeter, som jag har sagt tidigare, kan ju verkligen göra det, va?
Mm.
10x10 meter kan ge storleksordningen ett ton foderbeter i alla fall, va? Det bidrar när man har kaniner och höns och lite hushållsfår och så.
Ja, verkligen.
Ja.
Jag bara tänkte på det. Det är så kul nu, för nu hönsen har liksom inte värpt så mycket under vintern. Och det känns som att man bara häller ner foder i ett svart hål där inne.
Mm.
Men nu börjar det bli ljusare ut och då plötsligt så kommer det sådana dagar när det ligger 15 ägg i redorna.
Mm.
Och då känns det ju så himla kul igen.
Men du har inte kommit till det där att du följer det där med idealflocken än, som jag har lärt ut?
Nej, jag har inte det.
Du får ta det som ett projekt framöver, så får du ägg en större del av året i alla fall. Just det. Och det bygger ju på att det finns ett avsnitt om det. Det bygger ju på att du varje år tar in 12 nya unghöns som är födda det året. Och de kommer ju igång med, är de något sånär tidigt födda på året, så börjar de ju lägga ofta lite senhösten, början där innan jul i alla fall. Och så kanske ett uppehåll på någon vecka eller två. Och det blir inte så många ägg där då, va? Men det blir några. Och sen så kommer och fortsätter de och kommer igång väldigt tidigt på året också då, va? Men sen de som är två år, de gör ju inte det, utan då håller de ju upp under den mörka perioden då, va. Så vill man ha färska ägg, då är det bra att alltid förnya sin hundflock.
Ja, men det är en avvägning man får göra. Jag har köpt ett paket ägg i år. Och då tänker jag så här, är det liksom värt för mig att hålla på och slå ihjäl de gamla hönsen och kläcka nya och hålla koll på det där för att slippa köpa det där paketet ägg? Och jag tror inte riktigt det.
Nej, men det, om vi säger så här då, så är det ju så här faktiskt att du får ju bättre ekonomi. För det, ja, de där gamla hönsen, De äter ju mest och lägger inte så jättemycket ägg.
Nej, och sen så tror jag också att det är så att nästa år kommer att vara sämre för mig. För att jag fick rätt mycket kycklingar i fjol.
Ja.
Men jag har liksom ganska mycket höns nu, så jag är inte så sugen på jag kläcker kycklingar i vår för att jag har liksom inte riktigt behov av liksom 30 ägg om dagen.
Nej, men där har du ju en annan grej. Om du nu får 15-20 ägg i alla fall då, mm. på en idealflock då. För den är ju på 21 hönor totalt, va? 12 års ettåringar kan man säga. 6 tvååringar och 3 treåringar då. Men då får du ju mer ägg än vad du oftast gör åt i en familj. Och då kan du ju lagra dem.
Mm.
Bara genom att förvara dem så håller de ju 3-4 månader de flesta äggen, va? Kan börja bli något som blir dåligt då, så du får checka dem då, va? Men på slutet där. Eller också har du ju det här med kalkvatten eller vattenglas då, hinkar med som du lägger dem i, så har du hela vintern då.
Mm.
Spara undan helt enkelt.
Och det är ett bra trick.
Mm. För det är ju så här, om du inte har haft ägg i vinter och bara köpt ett äggpaket, ägg är bra.
Ja, men jag menar bara, jag hade ägg, jag har gjort det där, de håller ju så länge. Så
jag hade lager, jag var bra.
Ja, precis. Alltså vi har ätit på ägg som typ som vanligt, men har köpt ett äggpaket.
Ja, men då har du ju ordning på det där.
Av i alla fall i år.
Mm.
Vi får se hur det går nästa år. Men det brukar också vara någon höna som ligger och ruvar, så jag får väl lite kyckling i alla fall.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Du, Patrik.
Ja?
Vi har fått en fråga från Viktor. Han skriver så här. Jag har i år köpt växtbelysning där jag drar upp paprika, chili, kronärtskocka, purjo, lök från frö, urter och nu satt några tomater. Nu är växthyllan överfull. Vi har fortfarande 10-tal fröer jag tänkte sätta i mars. Till frågan. Vilken av dessa plantor klarar sig bäst? Klarar bäst att flytta sitt fönster? Och hur länge bör jag vänta? Bor 6 mil norr om Göteborg.
Mm. Alltså det är ju det där när man börjar utöka sina odlingar. Med plantuppdragningen. Och man måste göra avvägningar och prioriteringar och sånt där, va?
Mm.
Det var ju, jag gjorde ju... Jag har ju berättat för några avsnitt sen att jag odlade utan belysning.
Just det.
Med hyllor, jag har ju hyllor med belysning i då, med 4 lysrör i, va? Så att det är bra med ljus per yta i de där. Och det var ju ganska länge sedan jag odlade i söderfönstren på huset. Och jag ser ju hur de ser ut nu. Det kommer ju att bli planter alltså. Men det är vilken skillnad det är om man har möjlighet att ha det där alltså.
Det är ganska skönt att få ett kvitto på det, för att det är så svårt att fatta om de där lamporna gör någonting eller inte. Men det vet vi att de gör det alltså.
Ja. Herre, det är otrolig skillnad. Mm. Så jag kommer ju att dra igång hyllorna här nu till tomater och sånt då, va? Så att då flyttar jag ut de här andra. Ja, men purjolöken där ligger ju liksom och pekar efter backen. De lever ju och det blir lite större blast, men det är liksom inte, de har sån ljusbrist, va? Ja. Men då i alla fall, då gjorde jag ju så här att jag väntade ju med sådden för att inte det här skulle ha varit det här stadiet för en månad sedan, va?
Men det var ännu mindre ljus.
Ja, då var det ju ännu mindre ljus, va? Då hade de ju verkligen haft ljusbrist ännu värre, va? Så att jag försköt ju sådden en månad ungefär då. Så jag sådde i början på februari istället för början på januari.
Mm.
Jag skulle väl säga så här att man kan ju också väga in vad man själv tycker är viktigast då.
Mm.
Mm. Alltså, vad är det viktigast att du får riktigt bra plantor av då? Lök från frö hade han inte behövt så här tidigt, kan vi väl säga som kommentar. Det var det du läste upp, va?
Ja.
Mm, så han hade både purjo, den vill du ju så tidigt för att få stora fina planter som hinner bli bra ute, va?
Mm.
Går och så, jag skulle säga att de går och så fortfarande då, men då blir det ju mindre purjolökar i slutändan, va? Men det blir jättefina purjolökar ändå, så att det inte är för sent.
Okay. Mm.
Men lök från frö, alltså jag skulle nog säga 4-6 veckor innan utplantering. Och säg han bodde norr om Göteborg.
Ja.
Typ som 3 kanske, 2. 6, ja, bor 6 mil norr om Göteborg. Det kan vara en bit upp i Bohuslön då. Men i alla fall är ändå ett hyfsat klimat. Säg att han sätter ut så tidigt som möjligt, det där när jorden reder sig då, någonstans mitten på maj i alla fall. Kan vara tidigare också, men...
Ja, det måste ju vara tidigare.
Ja, alltså jag ligger på mitten på maj, ofta.
Men du är 5.
Ja, det är jag, men i sydsluttning och så vidare då. Men säg då att det är i, säg att det är 1 maj då.
Mm, ja, det låter bättre.
Då kan han ju alltså så löken... Nu istället, eller någonstans mellan nu och 1 april då.
Ja.
Vanlig lök då från frö som man drar upp planter. Och då gör du ju så att du sätter 3-4 frön i varje liten kruka i brättet då.
Men kommer det bli lök i år?
Jajamensan.
Stora?
Ja, visst. När du sätter, då sätter du dem i knippen istället, va?
Och varför vill man ha sett lökar om det är så här enkelt?
Ja, det, du kan välja på att dra upp plantor. Alltså sättlök är ju väldigt enkelt. Och det kan du kan ju producera egen sättlök, alltså smålök då, som du sätter själv, som du drar, ja, du sår tätt senare i sommar då, och så får de växa tätt så att det blir smålökar där, och så skördar du och torkar dem och värmebehandlar dem. Och sen sätter du de lökarna, sättlökarna nästa år. Och så drar du upp nya sättlökar då, parallellt. Eller också så köper du sättlök, eller så gör du planter. Och planter funkar ju, men det är ju mer jobb än att sätta sättlök, om vi säger så.
Ja men det, jag visste liksom inte ens att, jag trodde det var ett 2-årsprojekt att sätta från frö, men då så.
Nej, men du vet, mycket av löken i Sverige, de odlas ju mest på Öland och... På fastlandet i södra delarna där på bra jordar. Va? Där sår de ju direkt. Mm-hmm. De har så lång odlingssäsong så de sår ju direkt då. Va?
Kul.
Ja. Så är det. Det är den ena biten. Sen, alltså jag egentligen. Paprika och chili, det får ju kraftigare, sattare känslor. Men samtidigt så är det ju så här. Skulle de dra iväg lite. Det börjar ju bli bättre ljus i söderfönsterna också. Så att. Det är ingen katastrof att ställa dem i söderfönsterna faktiskt. Och just paprika och chili, det är ju sådana där så att du kan plantera dem djupare om de skulle ha blivit lite långa och gängliga också. De skickar ju ut rötter ifrån stammen.
Precis som tomat.
Absolut.
Mm.
Och ja, det är bara att ta bort bladen då så inte de är med och hamnar under jorden. Det brukar man riva av dem då.
Mm.
Så är det där, kronärtskocka. Det är ju länge sedan jag odlar kronärtskocka. De tar som plats. Det är ju platsbrist. Ja, och jag tyckte inte de var värda det alltså.
Nej, är samma här.
Du har också slutat nu.
Ja. Mm. Nej, men vi hade som stod kvar, vi åt inte ens upp dem. Och så bara, så de har jättemycket plats hela tiden.
Ja, både plantorna och landet höll jag
på
att säga.
Ja, exakt. De är väldigt snygga, så det är kul. Men,
men det är ju det där som, det är ju ändå lite speciellt att få äta kronärtskocka.
Mm.
Både hjärtat och de här bladen med smör och lite citron.
Man kan äta det som ostron också, med så här vinägrett och lök hack. Det är jättegott.
Ja, det låter fantastiskt. Men alltså, jag skulle nog försöka, som du har ju möjlighet till de här perenna. Försök komma över.
Ja, det
där
vi har på snackat om också. Du måste säga vilken sort det är. Jag kan inte söka upp det själv.
Herrgård! Ja, 99% säker. Herrgård, kronärtskocka Herrgård. Jag tror att du måste skaffa... Frågan är om inte du måste skaffa plantor av den. Men jag är inte
om det är någon
säker
som lyssnar på podden som har plantor av kronärtskockan Herrgård, hör av er.
Mm, för den bör kunna övervintra på bra ställen hos dig. Kanske med lite marktäckning över då på något sätt. Va? Men
och kul.
Då kommer ju den. Du har den som en rabattväxt helt enkelt.
Gud vad spännande. Men du, är tillbaka till Viktor här nu då.
Ja.
Jag undrar lite över de här 10-12 fröer som man tänker sätta i mars.
Mm.
Det skulle ju kunna vara så att några av dem är... I alla fall när det börjar närma sig april så blir det ju de här alla kolgrejerna.
Ja, är det de han tänker på?
Nej, men jag
på?
Vet inte det. Men jag undrar om det kanske är det. Och om det är det, då skulle han ju kunna ha dem bara i ett fönster.
Ja, men precis. Och jag ska ju också säga det att om vi tar dem, de som jag kallar för 4 veckors plantorna där.
Ja.
De behöver han inte ha inne överhuvudtaget. Nej, men exakt. Nästan. Har han dem i tråg och sånt där, ja men ha dem inne då så att de får gro kanske.
Mm.
Och så sätter du ut dem i någon enkel ram med fiberduk eller... I en vanligt, några bräder där de slår ihop en ram. Eller pallkragar som är så populära nu. Och så lägger du bara fiberduk över för att skapa lite bättre klimat. Eller byggplast eller något annan plast. Och som är lämplig. Och sen, eller gamla fönster om du har det. Eller också om du har dem i växthuset så går ett litet växthus går alldeles utmärkt att ha dem där också. Så
ja, för det är
de
min taktik.
Behöver
jag
man inte.
Jag såg ju mina kolväxter i växthuset.
Mm.
Jordkontakt har jag lärt mig.
Ja, precis. Och det är just det där, om du drar iväg någon vecka eller två och näringen börjar ta slut i brättet då, va? Det är ju en begränsad jordmängd där. Har du den då på bar jord så kommer ju rötterna gå ner i dräneringshålen där och få näring från marken under och bli jättestora och fina. Och det är ingen av dem där gör någonting om de skadas lite i rötterna när du planterar ut dem då. Och då är det ju de vi pratar om. Det är ju det här mangold, kål, rödbetor, sallader och så vidare, va?
Mm. Hur kallt måste det bli ute för att man ska ta in dem? Alltså hur kallt klarar de?
Alltså det här är ju i huvudsak. Sallad är väl ettårig. Den går ju blom på hösten. Men du vet de andra. Ja, du vet, de här är ju sådana växter som du kan så på hösten. Vintersådd, så kallad vintersådd, va?
Just det.
Tvååriga växter, det är ju det vanliga. Vi tar det igen.
Hm.
Ett år, stor blast, fångar in solljus, lagrar upp energi och näring i en rot. Det är den roten med all energi och näring som vi vill sköda, som en morot på palsternacka eller liknande, va? Får växten stå kvar, så använder den ju den energin och näringen i roten till andra året då. Och skickar upp en buske med massa blommor och blomma. Så då släpper den ju sina frön hösten därpå sen, va. Så ligger ju de i jorden och så gror de på våren sen. Eller har grott lite grann på hösten och överlever. Så att de är inte så känsliga, va. Men då har ju, det är ju bättre då om den har stått ute i den här pallkragen med lite fiberduk över redan från början. För då är de ju anpassade för det. Det här vi pratar om avhärdning. Alltså om just de har stått det. Under ett lysrör. Alltså det är nästan inte bra, höll jag på att säga.
Nej.
Ut med dem.
Men det där förutsatte ju då att det var de här kolväxterna han tänkte sätta i mars. Det vet vi ju inte. Så om vi utgår från det han faktiskt har skrivit då. Paprika, chili, kronärtskocka, purjo, lök från frö, örter och några tomater. Om man ska flytta något till ett fönster. Vilken ska han flytta då?
Jag skulle säga att han kan flytta vilket han vill egentligen. Örterna där vet jag inte om det är någonting som är extra känsligt i den gruppen. För han skriver ju bara örter. Men egentligen alla de där går och drar upp i söderfönster. Så har han, behöver han mycket plats nu. Tomaterna är ju prioriterade att ha extra ljus på.
Ja.
Paprika och chili vill ju ha ljus också. Men de, ja, tomater är ännu viktigare då.
Ja.
Så är det. Så
att, ja, bra svar.
Jag tycker att han kan välja och prioritera utifrån vad han tycker är viktigast istället. Kronärtskockorna som tar sån jäkla plats, de kan få stå som krukväxter i söderfönstren.
Skit i kronärtskockor, köp ett konserverade bottnar. Det kostar 10 spänn.
Nej, men alltså spontant då när jag tittar igen på dem så är det just det. Sälj kronärtskockorna som fina krukväxter i söderfönstren istället då.
Perfekt. Ett annat förslag är också att han köper mer växtbelysning.
Ja, det gäller.
Jag fick nämligen upp, jag har liksom haft en hylla, en stor hylla med lampor. Och sen hade jag ju de här gamla lysrören, min första plantskola. Men det var ju vanliga gamla lysrör, så jag tänkte, de drar ju väldigt mycket el. Men så kom jag över 4 stycken LED-lysrör från en jaktkompis. Så då bytte jag ut dem, så nu har jag 2 hyllsystem istället. Så jag har ju väldigt mycket plats. Alltså förlåt, Victor, jag menar inte att skryta.
Nej, men det visar ju på att när man börjar odla mer, nu har ju du fått större växthus också och det är ju mycket av det som vi drar upp planter tidigare under vinter och vår, det är ju växthusväxter för de flesta av oss då, va? Så är det ju, eller hur?
Ja, men så är det ju. Ja. Jag menar, det blir, alltså, de här nya lysrören, det gör ju att jag har, det känns som att jag har oändligt med plats. Och det liksom, den så mycket liksom, investering är inte med 4 lysrör till. Om man har platsen, vill säga. Jag har ju då en verkstad där jag kan ha.
Men när vi pratar om detta då igen, så är en sak som jag tror vi ska vara extra tydliga med. Alltså, har man möjlighet att dra upp planter i växthus, alltså med hjälp av varmbänkar. Det är ju när du lägger gödsel som förmultnar och alstrar värme under då. En viss, du får ha ganska hög höjd, men det får man studera. Det tar vi inte igen här nu. Du kan ha växthus i växthus. Alltså ett litet växthus där du drar upp planter in i ett växthus.
Oj, oj, oj.
Man kan kombinera djur, men som hålls noga avskilda från planter och sånt då. Alltså fåglar, kalkoner.
Ja, de alstrar ju värme.
Ja, men de gör ju det, så det blir lite bättre, va. Men det är eftersträvansvärt. Alltså, kan du dra upp planter i växthus eller drivbänkar, så får du ju kraftigare, finare. Och där är mycket ljus och så, va. Så det är mycket bättre. Alltså, hyllorna är ju en nödlösning också. Ja. Så är det, va. Så kan du ha dem i växthus och satsa på det.
Det är, liksom... Men det är för jävla smidigt. Alltså, mitt upplägg nu är så jävla smidigt.
Ja, jo, jag
alltså,
vet.
Om man har plats, och dessutom så hade jag förra säsongen köpt på mig en hel stor låda med 9 cm krukor. Så jag hade jättemånga sådana. Jag började liksom inte leta efter dem. Jag började bara köpa några säckar jord, och sen så var det hur lätt som helst. Och bara, ja, men du vet. Jag tar 2 tomatsorter till, det spelar ingen roll.
Nej. Men visst är det, du kommer ihåg när vi började prata om det här och jag gick igenom och du verkligen lyssnade och tänkte, va? En som gör som man säger. Nej, men du vet, alltså jag tänkte, du skulle ju odla större mängder och sånt där, och jag sa det, satsa på det här från början.
Ja, men det, precis, och det där med att ha ett system.
Ja.
För om liksom odlingen börjar med att du måste kolla på att klippa mjölkkartonger och, som du sen ska sätta fröer i, och det blir så jävla mäckigt. I alla fall för mig blir det svårt att hinna med då. Men om jag har liksom, jag känner mig nästan som en fabrik när jag sår fröer nu. För att det är så jävla smidigt.
Ja, och sköta dem blir så lätt också med underbevattningstråg och underbevattningsmatte. Så du bara vattnar i trågen hela tiden. Och så
underbart
har du,
det.
Så har du vattnat 200 planter. Ja. Ja, jo, nej, men så är det. Och för mig är det ju det. Och det kan ju vara också så att sådana som jag och du har, det underlättar extra mycket för oss som kanske inte är jättestrukturerade när vi får det strukturen.
Ja,
så kan exakt. Jag tänka att det är också faktiskt.
Så är det verkligen.
Ja.
Att det blir tydligt liksom.
Ja, men exakt. Så, och det är... Men jag vill också säga det här då, eftersom vi är, ska vara en beredskapspodd och elbelysningar och det där i riktigt hårda tider är ju inte så mycket en lösning egentligen då. Och brätterna tar slut och så vidare i det långa loppet, för det är ju plast som åldras. Då är det ju så här att förr, innan det här, när det fanns jättemycket plant, handelsträdgårdar och sånt i städerna då runt omkring där. Ja, men då drog man upp, då sådde man i drivbänkar. Till exempel kål.
Mm.
Några rader och fick en flera hundra kålplanter. Och sen gjorde man rotplanter och barrotplanter utav dem och satte ut dem.
Mm.
Så det går alldeles utmärkt också, och du kan, om du drar upp tidigare omgångar då lite grann kålplanter, så kan du dra upp dem på en liten yta där du kan hålla extra värme, till exempel i varmbänkar. Och sen när de har blivit tillräckligt stora, ja, då har du större ytor med drivbänkar. Då glesar du ut kålväxterna där, vitkålsplanterna i de där bänkarna, va? Så får de växa vidare, eller till och med så stort så att du får en första värdefull skörd där, va. Om du vill ha tråg och sånt där, ja, men då har du tunna träkonstruktioner. Små tunna trälådor som är brätten istället, som du bredsår eller radsår i och sånt där. Så det finns gamla jättefina lösningar också då att ta till, va. När varken brätten eller mjölkkartonger eller glasslådor är så vanligt längre.
Du, vi har fått ett brev från den som heter Pelle. Han har använt en gammal salladsbar med ledlysrör som stått i en skolmatsal för att dra upp planter. Det tycker jag var jävligt imponerande.
Ja, just det.
Men han har haft den i källaren och där håller han 15-18 grader. Han satte chili fröer för en månad sedan och har nu 28 livskraftigast på plantor. Så vet du tusan om de behöver så mycket värme, skriver han.
Mm. Nej, men alltså, de gror ju, och det beror på sorter och sånt där också, så de gror ju väl lägre. Jag har ju haft väldigt ojämn uppgång på mina själv. Det har ju varit riktigt kallt här periodvis, och mina står i tvåglas, eller ja, det är ju enkelglas med innanfönster helt enkelt, så de är ju bättre än tvåglas. Men det har ju varit ganska kallt, det finns ju inga element under mina fönster, va?
Nej.
Så det har ju varit kommit upp. Nu såg jag det att nu var det ett tråg där det liksom har haft, varit lite halvt om halvt. Nu var det nästan uppe i alla. Men det är först nu då. Ja. Men så är det. Men vill man att de ska gro optimalt, då är det runt 25 grader. Man brukar säga 20-30 grader med perfekt på vid 25 ungefär, va? Men bra vid 30 också, men sen avtar det nog för att det blir för varmt då, vad skulle jag kunna tänka mig.
Mm.
Så är det.
Du, han skriver också så här: jag har haft vacklar i 2 år, dess inhägnad på cirka 10 kvadratmeter har en takhöjd på 180 cm.
Mm.
En hel del har flaxat upp i taket som är byggt av reglar och takplåt. Antal brutna nackar, 0.
Mm.
Och det här var för att jag då i förra veckans avsnitt, eller när det nu var, pratade om att jag hade hört att vaktar kunde flyga upp i taket och dö om de hade för högt i sin inhängad.
Mm.
Men då vet du det.
Ja, men då är det är ju så här att det finns ju inom alla områden, du vet, med ljusgroende, med bin finns det väldigt mycket som florerar runt också och upprepas i generationer bland biodlare, och sen så, nej, det var inte riktigt det.
Ja.
Men sen kan det ju vara så här, Kalle, med vacklarna där, att han köpte från ett ställe som har haft tufft i tak och haft vacklar länge. Så alla de som flyger upp och bryter nacken, de har redan dött. Så de är selekterade på att inte bryta nacken helt enkelt. Alltså
jättebrotta nackevacklar, jättestarka.
Ja, precis. Ja, en riktig karé på de vacklarna där.
Pelle har en fråga också. Han har köpt på sig några äldre skyddsmasker från finska militären. De är bra i gummit och känns täta vid enklare test. Han har köpt nya filter för att vara trygg i att det inte finns asbest i. Dessa skyddsmasker, som då har varit okej hos finsk militär fram till cirka 2000-talet, har hittat för mellan 300 och 700 kronor.
Mm.
Svårt att svara på, militärt överskott alltid bra, men med min materialkunskap så kan jag avgöra att det jag köpt funkar. Vad tycker du, Patrik, om militärt överskott versus ny skyddsmask som kostar avsevärt mycket mer?
Ja, men så är det ju. Han tar ju upp det själv där. Avsevärt mycket mer. Jag själv utbildades ju med den äldre. Nu kommer jag inte ihåg. Är det 50... Ja, det är en 50-tals skyddsmask. Jag kommer inte ihåg modell, riktiga årsmodellen på den då. Den heter ju modell 50... Det klingar ju 52, men det kan vara finska också. Den finska och den svenska gamla kalla kriget skyddsmasken. Det är ju samma mask i princip. Men det finns ju lite uppdateringar med dem då. Och det finns, man kan säga så här, det finns ju några egenskaper som är rätt bra. Om det är på de där äldre maskerna, och de nyare har ju det. Eller ja, de äldre har inte det här att du kan dricka med masken på.
Just det.
Så det är en stor nackdel med dem, måste jag säga, som har... övat på med masken länge, därför att allting blir ju mycket jobbigare. Det kräver ju mer kraft om du går, springer, gör, arbetar med skyddsmasken på, så sliter du ju mycket hårdare när du måste suga igenom ett filter, va?
Just det.
Och så värmen ifrån mask och alltihopa, och oftast är det kombinerat med att du har tät klädsel på dig, alltså mycket kläder då för att skydda dig.
Just det.
Och men du blir törstig, va?
Ja.
Och jag förstår ju det när de tog fram de nya skyddsmaskerna, våra 90-mask till exempel, och även många andra, att man fixade så att det går att ansluta en flaska på ett speciellt sätt till en slang och ett bitumenstycke inne i skyddsmasken så du kan dricka vatten. Du får ju ingen uthållighet annars.
Nej.
Det vet ju du att om du inte du som har kört de här ultraloppen och det där, att du inte väskesätter dig, så går ju liksom prestationsnivån ner enormt alltså.
Ja, det går åt helvete.
Ja, det gör det, va. Du måste dricka.
Men det kan man väl också säga att i ett läge där man behöver skyddsmask, så är man väl gladare för en skyddsmask utan drickgrejer än ingen skyddsmask.
Det är det vi ska komma fram till. Men jag vill också säga att det som finns på äldre och inte finns på äldre, som man kan titta på, det är talmembran. Det är väldigt bra om man kan prata med varandra hyfsat. Och då har du... lite modernare, förbättrade av de äldre maskerna med talmembran. Senare versioner kan vi säga. Jag kommer inte ihåg beteckningar och sånt där, men det kan man se. För då sitter det så när du pratar, så har du ett membran som vibrerar och förstärker det, va?
Jaha.
Så att då kan, ja, men det, om du tänker i en militär situation också, ska du prata i en radio, sitter någon och mumlar i en radio med ett stort gummimask mellan, du hör ingenting.
Nej.
Speciellt inte om det är lite lägre hörbarhet då, va? Men det är ju samma i en familj eller någonting, eller ett kompisgäng eller någonting sånt där också, att det är en stor fördel om man kan prata med varandra. Det kan ju vara allvarliga saker som händer, va? Så talmembran kan vara bra om de har i alla fall då, va?
Okej.
Men sen måste jag ju säga så här att de där maskerna funkade väldigt bra. Vi övade ju med dem med tårgas och gick in i tält och små kammare och grejer med dem där och fick hoppa och fara runt. Va? Det man kan säga är väl att man får helt enkelt kolla att den har varit förvarat på ett lämpligt sätt. Inte är för välanvänd. Mycket har ju använts av värnpliktiga under lång tid då. Men det finns ju nya masker sådana. Eller nya är de ju inte, men de är obegagnade då, va? Oanvända.
Just det.
Och är de rätt förvarade, det här att inte masken eller tätningar runt glas och saker och sånt där börjar torka och spricka och sånt där, så är ju de jättebra, de skyddsmaskerna också, skulle jag säga då.
Ja, Pelle skriver ju att det är gummit verkar bra.
Ja, han har ju köpt nya filter, och där jag känner ju inte den här Pelle alls.
Nej.
Men en viktig sak är att veta att de äldre maskerna hade hålet där du skruvar fast filtret. Det var 60 mm, 6 cm stort.
Det är så himla härligt att du har så bra koll på allt, Patrik.
Ja, men ja, det här är jag ju proffs på. Det här har ju varit mitt yrke, Kalle. Det är inte så konstigt.
Nej, nej.
Det är lite konstigt.
Nej, det, är bara, framför... det är så kul att vi liksom går från så här, vilken kronors kocksort är det som är perenn. Ja. Till hur stort är skruvhålet på de gamla skyddsmaskerna från Finland.
Jo, men det är ju samma som våra.
Ja, men det är att ta det för givet med det. Men jag tycker att vi som får lyssna, för jag har ynnesten att få lyssna på det här. När du berättar det här. Att vi ska komma ihåg att vara tacksamma för att vi har dig, Patrik.
Ja, ja, det är ju roligt att det uppskattas, Kalle, så är det. Men det jag vill säga där i alla fall, då är det ju det här. De modernare filtrerna som är till... Den här typen av masker har ofta en standard som man kallar för NATO.
Mm.
Alltså NATOs standard då. Och det har ju även våra modernare masker. Och den är 40 mm.
Mm.
Så köper man modernare filter så måste man kolla.
Att de passar helt enkelt.
Ja, men precis. Jag vet. Jag tycker det mesta som man hittar som är det här med... kolfilter och sånt för både atom, biologisk och kemiskt skydd då. De är nästan NATO-gängade allihopa. Men jag kan ha fel. Men är det så nu att Pelle ser det? Ja, men tusan, titta vad litet det är på det här filtret jämfört med det stora hålet där på masken. Mm. Då får man helt enkelt göra så att man köper en konverter.
Och det finns?
Det finns det. Så att då gängar du på... Det är på, ja, man kan väl för, det är ju så här att det sitter ju ett skydd på masken och sen får man ta av det, alltså i gängan där. Och sen är ju filtret inplastat, vakuumpackat. Det bästa är om det är folie, alltså mylarfolie typ, va? För plast släpper ju igenom syre och kommer det in syre till filtret och det ligger, lite äldre filter speciellt då som är några decennier, går alldeles utmärkt. Det finns en taravikt, alltså en vikt från början på det där filtret. Och det får inte ha ökat i vikt. Nu kommer jag inte ihåg hur mycket det är.
Nej, men...
Är det 20 gram det inte får ökat? Eller?
Är man besviken?
Ja, det blev jag faktiskt själv. Det är ju viktigt.
Men man kan säga att det liksom går att väga filtret och se om det är förbrukat av förvaringen.
Så är det, för du har en vikt på den. Och i militära förråden så ingick det då en utrustning där du kan kontrollvägra filtrerna när du lämnar ut dem till, till förbandet när du rycker in. Då, så kollar du att det här klarar sig. Och vad som händer är helt enkelt att det är vatten som sugs upp i det här och mättar filtret och då funkar det inte. Va?
Mm-hmm.
Men gamla filter kan absolut funka, men då får de inte ha... sugit upp vatten och läckt i de här inpackningarna. Så köper man filter, ta inte ut filtret ur plastbehållaren och prova och så vidare och skruva inte fast det på skyddsmasken. Det gör du när du behöver använda den, va? Bra. Annars blir den liggande i några år och så är filtret mättat med luftfuktighet istället, va?
Mm.
Så är det. Och man bör väl ha kanske åtminstone ett extra filter till varje mask också. Och
man hamnar i situationen om man behöver ha skyddsmasken på sig, hur länge kan man ha filtret då?
Ja, det beror ju på hur mycket skit det är helt enkelt. Och enklast uttryckt så är det ju så här att när det börjar bli tungt att andas får man byta filter.
Ja, just det, för då är det mättat.
Ja. Ja, sen är jag inte så mycket expert att jag vet att om det finns specialfall, du vet, där det slutar fungera men fortfarande går andas bra eller sådär. Det känner jag inte till, utan det får väl anses vara en generell grundregel som det säkert kan finnas undantag ifrån när det gäller kemikalier och allt möjligt. Då. Så är det. Men grundregeln är den i alla fall då. Byt när det börjar gå trögare. Inte på grund av trötthet utan på att filtret börjar bli jämsatt. Mm. För det blir trögare efter ett tag per automatik, kan jag säga. Så är det.
Men så Pelle, fråga om det här. Liksom, militärt överskott, om man jämför det med att köpa en ny dyr skyddsmask. Om vi kan sammanfatta.
Ja, alltså... De fungerar, de gamla, men de måste ju vara i gott skick. Så då får man ju ha kompetens nog att kunna bedöma det.
Ja.
Filtrerna som man har till, man måste se att de passar för det har blivit olika ändrade dimensioner och det finns konvertrar Jag kan säga så här att jag började ju med den typen av masker innan jag fick tag i. Det var svårt att få tag i modernare redan för länge sedan.
Mm.
Så jag började med den typen och det var faktiskt de finska. Och då såg jag till att det blev konverterat rom. Så jag har både originalfiltret och så finns det extra filter i form av NATO-filter till då. Med de här, jag tror de var från Tyskland faktiskt. Plastkonvertrar då. Som man kan gänga in i det stora hålet och sen är nästa gänga då. Så det passar de modernare filtren där. Så är det. Och fördelen, jag skulle väl tro att det är... mycket förbättringar på de nya maskerna kan man säga. Jag tror också att de tätar bättre.
Mm.
De är mjukare i gummit och sådana saker. Va? Du har drickmöjligheten, du har talmembranen. Bättre sikt i dem oftast. Alltså det du kan titta igenom.
Mm.
Så att, ja. Men sen är det ju så här, och speciellt nu när allting blir dyrare så blir det ju fler och fler människor som kanske inte hostar upp 2000 kronor gånger familjemedlemmarnas antal. Och är det så att man har äldre masker för några enstaka hundralappar, ja men då kan du ju ha några extra istället också va.
Så därför att en är ingen och två är en, som vi brukar säga här i podden.
Ja, helst tre brukar vi väl säga. Vi har ju en tre-regel där som vi är noga med. Redundansregeln. Men inte, jag tänker ju mer så här att... är man en som förbereder sig så kan det ju vara så att det dyker upp någon mamma eller pappa eller syster eller någonting sånt där. Och så behöver man använda skyddsmaskerna. Nej, sorry morsan, det blev ingen över till dig.
Den är tuff.
Så det är ju lite bra. Det är samma med vetet där som jag säger. Att jag äter inte jättemycket vete. För jag är överviktig och har... Ja, det är både kortisol, stresshormon och insulin och så vidare. Så jag behöver se upp med alltihopa det där och så. Så att... men däremot är det väldigt bra att ha vete. Därför att det är så pass billigt.
Just det.
Så för några enkronor så kan du ge en... dagsportion till en granne till exempel.
Ja, om grannen inte vill äta gluten då?
Vi går inte in på den nu, Kalle.
Exakt, vi går inte in på det.
Nej, det gör vi inte. Utan, du har inget annat att ge dem helt enkelt. De får ta det eller också så får de köra på hullet ett tag då. Va?
Du, fan, man blir avundsjuk på Pelles den här salladsbaren.
Mm.
Det ser jag lätt.
Den rostfria där, ja.
Ja, det är rätt jävligt bra.
Men jag måste säga, dina hyllor, Kalle, ser bra ut också.
Ja, men tack.
Mm, så är det.
Du, apropå tack. Tack för idag.
Har vi redan pratat en timme?
Mm.
Ja.
Vi har fler frågor kvar. Vi ska inte tappa dem så att vi får ta dem nästa vecka.
Ja, det var väldigt bra frågor, var det inte det?
Toppenfrågor. Till exempel den här om hur man ska bli självförsörjande på fett och vax för kläder.
Just det, göra egna regnkläder och sånt där. Ja.
Åh gud.
Det där har jag faktiskt gjort en undersökning på en gång för länge, länge sedan. Eller om det var jag eller om det var någon under den där utbildningen jag har nämnt tidigare så gjorde vi det.
Gud vad spännande, det får du berätta om nästa vecka, Patrik.
Ja, impregnering av
underbart
tyg.
Det blir nästa vecka, vad roligt. Ja. Det ser vi fram emot. Fortsätt mejla frågor. hej@katastrofen.se är mejladressen. Gå in på prepbox.se om du vill köpa på dig ett smidigt matlager för dig och din familj som du kan stoppa i garderoben och ha om allt går till helvete. Puss och kram, vi hörs sen. Mm. Hej då!
Hej då!
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.